Välkomna till lektion nummer 3 i kursen Mobiltelefonapplikationer med Java 2 Micro Edition. Idag så ska vi prata om utvecklingsmiljö och kompilering. Och vi ska se hur man installerar de program som vi behöver i kursen. Som vanligt så finns det en webbsida till och jag antar att ni nu sitter och tittar på den. Och tittar vi på bild 1 så har vi bara en kort förklaring av vad en midlet är. Vi har ju sett tidigare att det finns appletar och servletar i Java. Appletar som körs i en webbläsare och servletar som körs på en server. Och en midlet är då någonting som är tänkt att köras på en mobiltelefon. Mid står ju för Mobile Information Device. Och vi har tidigare pratat om MIDP, Mobile Information Device Profile. Som är då den Java-miljö eller den Java-profil som man kör under när man jobbar med mobiltelefonen. Sättet som man kompilerar och kör sitt Java-program skiljer sig lite mellan vanliga skrivbords-Java och Java på mobiltelefoner. Tittar vi på bild 2 så har vi vanliga skrivbords-Java. Man utgår från sin källkod, man kompilerar den till inte riktigt körbar maskinkod utan sån här bytecode som Java-maskinen kan tolka och köra. Och sen när man har den koden då så kör man den. Och i den här körningen, när Java-maskinen ska köra programmet, så ingår först en verifiering som går ut på att Java-maskinen kontrollerar koden och ser till att den inte innehåller några fel och brister som skulle kunna krascha Java-programmet. Till exempel komma åt minne på ett otillåtet sätt. Det här är en ganska jobbig process, så den vill man inte gärna köra på en liten dator som en mobiltelefon. Så därför har man, om vi tittar på bild 3, delat upp verifieringen i två steg. Det finns en förverifiering och sen i körningen en egen verifiering. Om vi följer alla stegen här så först har vi ju källkoden som vi kompilerar. Men sen när man har kompilerat den och har den här bytecoden så gör man förverifieringssteget. Och så paketerar man också. Så att paketet kan distribueras till mobiltelefonen. Och sen då när paketet har kommit ut till telefonen så kan det köras och där sker också en verifiering. Inte hela den jobbiga verifieringen för vi har ju förverifierat, men en del kontroller görs. Om vi sen fortsätter och tittar på bild 4 så ska vi studera de här 5 stegen i utvecklingsprocessen som vi såg i bild 3 ovan, lite mer i detalj. Och det första steget, det är alltså att skriva källkoden. Den skrivs precis på samma sätt som all annan Java-programmering. Ni kommer kanske ihåg att varje fil kan innehålla en klass och då ska det vara samma namn på klassen som på filnamnet, inklusive det här med stor och liten bokstav. Sen så kan man dessutom ha ytterligare klasser då som inte är public-deklarerade i samma fil. Bild 5 handlar om kompileringen. Och där är det lite speciellt för att det är faktiskt så att vi kompilerar på en typ av dator, vår vanliga skrivbordsdator med Java 2 Standard Edition. Och sen ska programmet köras på en helt annan typ av dator, nämligen på mobiltelefonen, med en helt annan Java-miljö, alltså Java 2 Micro Edition. Och det här är vad vi kallar korskompilering, kompilering för en annan typ av dator. Därför är det lite krångel med att tala om för kompilatorn att hör du, nu ska du visserligen, när vi kompilerar så ska själva kompilatorn använda den här miljön som finns på skrivbordsdatorn med de klassbiblioteken. Men sen när programmet körs så är det helt andra klassbibliotek som ska användas. Och man kan ange en parameter boot class path för det. Men det där slipper vi göra för att den utvecklingsmiljö, Wireless Toolkit, som vi ska ladda ner sen sköter det där åt oss. Eller om man använder en annan integrerad miljö för programutveckling så sköts det också automatiskt. Bild 6 visar förverifieringssteget och den säger helt enkelt att förverifieringen kontrollerar de här klasserna och verifierar att de är korrekt uppbyggda. Det är också en sak som sköts automatiskt av utvecklingsmiljön. Man klickar på bygg eller kör och sen så sköts det här. Bild 7 handlar om paketering, det vill säga hur man tar sina klassfiler och andra resursfiler som hör till det program man har skrivit och packar ihop till en fil som har ändelsen .jar. En sån här jar-fil är egentligen bara en vanlig zip-fil, alltså samma zip-program som man brukar använda för att paketera och komprimera filer under Windows. Och det kan packas upp med till exempel WinZip. Jar-filen innehåller ett manifest. Och manifest är engelska och heter på svenska märkrulla. Och slår man upp vad en märkrulla är så lär man sig att det är en förteckning över lasten på ett fartyg. Och det här manifestet innehåller då en beskrivning av vad som finns med i jar-filen. Det kan också finnas en jad-fil som slutar på jad. Och den innehåller ungefär samma sak som manifestet i jar-filen. Alltså en förteckning över innehållet i jar-filen. En sån här jad-fil behövs om man ska installera via GPRS, alltså via luften, trådlöst. Men använder man till exempel Nokias särskilda programvara för att koppla in telefonen och kommunicera med den direkt från datorn, så behövs inte den här jad-filen. Så att hur man skickar programmen till telefonen varierar lite beroende på, ska man göra det via nätverket, alltså via vanliga mobilnätet, eller ska man göra det direkt från datorn? Det varierar. Vi kommer till bild 8 som handlar om själva körningen då, och där så står det lite beskrivet om hur en midlet kan köras. Och då är det förstås så att den kan antingen köras på en riktig telefon eller på en emulator, och den här emulatorn den låtsas att den är en telefon och låter oss provköra våra program utan att ha en riktig telefon tillgänglig och utan att behöva krångla med att ladda ner midleten till telefonen. Tyvärr är det också så att emulatorn är ju inte en helt perfekt motsvarighet till telefonen. I synnerhet inte som det finns mängder av olika mobiltelefoner och man har inte så många emulatorer att välja på. Det är dessutom skillnader inte bara med hårdvaran utan även mellan olika telefontillverkares implementationer av själva Java-maskinen och MIDP-klasserna, API-et. Så man måste provköra. Ska man göra ett riktigt Java-program och köra på telefonen och kanske sälja då, så måste man provköra det på en riktig telefon och även på olika modeller av telefonen. Nu ska vi lämna teorin om hur Java 2 Micro Edition fungerar och gå över till lite praktik. Vi ska nämligen installera program och provköra dem. Och tittar vi på bild 9 så har vi en sammanfattning av vilka program vi ska installera. Det är först och främst den vanliga Java-miljön, den vanliga Java SDK eller Software Development Kit. Då kan man då antingen återanvända samma som man har använt förut om ni gick distanskursen i Java, eller installera en nyare version. Och den här Java SDK den innehåller dels JRE, Java Runtime Environment, som är de klasser och själva Java-maskinen som behövs just när man kör programmet. Men dessutom kompilatorn och lite extra program för att utveckla Java-program. Vi ska även installera en särskild utvecklingsmiljö just för midletar. Den heter Sun Java Wireless Toolkit, förkortas ibland VTK. Och även om kursboken beskriver version 2.2 så ska vi ta en nyare version som heter 2.3. Den finns tyvärr bara som beta men verkar fungera bra ändå. Och den finns också bara för Windows. Den fungerar likadant som 2.2 men innehåller några stycken nyare tekniker. Om vi går ner till bild 10 så ska vi börja med installationen av Java SDK, den vanliga Java-utvecklingsmiljön, eller egentligen inte utvecklingsmiljön utan det är ju bara en samling enkla program, kompilator och så vidare. Den kan man hämta hem från den webbadress som står där, och det som eventuellt kan vara intressant här kan vara att komma ihåg var det var man valde att installera den. För sen när vi installerar Wireless Toolkit så kommer Wireless Toolkit att använda sig av den här vanliga Java-omgivningen, vanliga Java SDK. Och då behöver man ibland tala om för Wireless Toolkit var den ska hitta Java SDK. Så går vi vidare till bild nummer 11 och det som förmodligen är nytt för de flesta som läser kursen, nämligen installation av Java Wireless Toolkit. Den laddar man ner från den webbadress hos Sun som står här på webbsidan. Där finns också instruktioner för hur man gör när man installerar, men det är inte så krångligt. Det som må hända kan behöva göras här är att man måste tala om var Java SDK finns någonstans. Installationsprogrammet försöker hitta den, men om den inte lyckas med det, då måste man alltså tala om var den ska hitta SDK, för att den kommer ju använda SDKs kompilator med mera för att kompilera medlet där. Bild 12 visar egentligen precis samma sak som bild 11, det är bara att jag har kört i Windows 2000 istället för Windows XP som jag gjorde där ovanför. Bara för att visa då att det funkar i olika Windows-smaker. Bild 13, ja, nu fortsätter installationen av Wireless Toolkit. Och nu frågar den var den ska installera själva toolkitet. Och här så kan man då till exempel välja C:\VTK23 som jag gjort här. Och jag tror att det är det som är default om man inte säger någonting annat. Man bör komma ihåg katalogen, för att det är på den här katalogen, eller rättare sagt i en underkatalog till den, som alla applikationer som man utvecklar kommer att hamna. Om man använder Windows XP och har aktiverat den inbyggda brandväggen som finns i Windows XP, så första gången vi startar Wireless Toolkit, eller VTK som man förkortar det, första gången vi startar den så kommer brandväggen att börja bråka lite grann. Men då kan man då stänga av den blockeringen, för att vi litar på att Sun har gjort ett bra program, så att vi låter VTK komma åt nätet om den vill. Sen på bild 15 står det lite om installationen av texteditor. Man kan använda vilken man vill, själv använder jag Emacs. Men har man ingen annan tillgänglig som man trivs med, så kan man ladda ner Textpad från den här webbadressen som står här. Om vi då antar att vi har lyckats installera all programvara, både vanliga Java SDK och VTK och dessutom någon texteditor, så kan vi börja provköra alltihopa, och det gör vi på bild 16. Vi startar VTK, Wireless Toolkit, och själva programmet heter K-Toolbar. Det som händer när VTK startas är att det dyker upp ett fönster som är ganska enkelt. Det är egentligen bara några knappar för att kompilera och köra och skapa projekt och öppna projekt, och ett fönster för lite informations- och felmeddelanden. Vi ska köra ett exempel som är hämtat ur boken. Så vi klickar på New Project i VTK-fönstret. Och tittar vi på bild 18 så ser vi att det dyker upp ett litet fönster där man får tala om vad dels projektet och dels själva midlet-klassen ska heta. I boken kallar de det Jargoneer, men jag väljer att kalla det för Tompatest 1 istället. Och ni ser att i projektnamnet så har jag haft bindestreck, men man får ju inte ha bindestreck hur som helst i ett klassnamn, för det tolkas ju som minustecken. Så därför tog jag bort dem i klassnamnet. Och sen klickar vi på Create Project och kommer till bild 19 med några stycken projektinställningar som man kan ställa in i ett fönster som öppnas. Vi kan till exempel, om vi tittar här då, välja om vi ska använda CLDC 1.0 eller CLDC 1.1. Och det är ju de här två varianterna av Connected Limited Device Configuration. Vi klickar i alla fall på OK och då är projektet skapat. Och när vi tittar på bild 20 så har jag öppnat fönster med projektets källkodskatalog. Varje projekt hamnar som en underkatalog någonstans under det här stället som vi installerade VTK på. Det finns en underkatalog som heter Apps, som är Applications, och hade jag då C:\VTK23 som installationskatalog för VTK, så hamnar Tompatest 1 här i katalogen C:\VTK23 Apps Tompatest 1. Och där finns det några olika kataloger ytterligare då under, bland annat SRC, alltså Source. Och där kommer, eller där ska vi lägga alla våra filer med källkod. På ett Linux-system, så nämner jag här också, så blir sökvägen, ja, den som jag visar där. Vi ska prata lite grann till om Linux, men tills vidare så förutsätter vi att vi jobbar på Windows hela tiden. Vi går till bild 21 och nu ska vi börja skriva vårt program och mata in källkod. Den källkod vi ska använda oss av, den finns i boken. Det är det här Jargoneer exemplet. Man kan ladda ner den, och jag rekommenderar i det här fallet att ni faktiskt gör det. Ladda ner det från de länkar som står här, för att det är rätt mycket kod att skriva in för hand, och ni får göra det om ni vill, men vi kommer att gå igenom de sakerna som man lär sig av den koden senare. Så vi vill egentligen bara provköra och se att det funkar. Så ladda ner källkoden och skapa en fil som heter antingen jargoneer.java om ni använder originalnamnen på allting. Som ni ser i bilden här, så har jag döpt om jargoneer-klassen till tompatest 1. Sen så ska vi kompilera och köra projektet, och vi klickar på build för att kompilera och bygga. Och det kommer lite utskrifter här i fönstret, i VTK-fönstret. Och när vi sen klickar på kör, eller run på engelska, så det som händer då är att en emulator startar. Så tittar vi på bild 23, så ser vi hur den emulatorn ser ut. Just på den här bilden så ser vi emulatorn när den kollar om användaren av telefonen faktiskt vill använda nätverket. För jargoneer-midleten försöker koppla upp sig till en webbserver som finns någonstans. Och det gör ju inte så mycket när man provkör programmet på sin skrivbordsdator. Men på en mobiltelefon så kan det ju hända att man får betala ganska mycket pengar för alla data som man skickar över nätverket. Och därför så frågar Java-maskinen först, är det okej att använda nätet här? Det finns några stycken olika emulatorer som följer med VTK. Och den här som vi såg i exemplet ovan, Default Color Phone, är väl den som man jobbar med för det mesta. Men det finns ju andra typer av mobiltelefoner. Och tittar vi på bild 24 så ser vi en annan typ av emulator, QWERTY Device. Det är alltså en mobiltelefon med riktigt, eller ett tangentbord som man då kan fälla ut på det här viset. Det är tänkt att efterlikna den typen av telefoner. Vi ska också prata lite om någonting som heter obfuscation, eller obfuskering. Om vi går ner till bild 25 så ser vi först att själva ordet obfuscate på engelska kan översättas på svenska till att fördunkla eller göra obegripligt. Och det här handlar just om att göra sina Java-program obegripliga. Inte själva källkoden, utan den kompilerade bytekoden i klassfilerna. För det är ju så här att en klassfil i Java, den kompilerade koden, den innehåller till exempel fullständiga klassnamn och variabelnamn och metodnamn som står i klartext. Och med en sån här obfuskator eller obfuskerare så kan man förvränga de där namnen och krympa ihop dem så att de blir väldigt korta. Det här ger två effekter. För det första så blir det svårt för en utomstående att komma åt koden i ens klasser. Det vore ju tråkigt om man har gjort en fin tillämpning som man säljer och sen är det någon annan som tar den koden och gör några mindre ändringar och sen säljer den själv. Det finns också en fördel till med att obfuskera koden, och det är att i och med att de här klass och andra namnen krymptes och blev korta så blir koden betydligt mindre, så att midletens jar-fil blir mindre. Och det är ju viktigt på enheter med litet minne som mobiltelefoner, och även när det är dyrt och långsamt att skicka data till de enheterna. Vi ska avsluta dagens lektion med att prata lite om Linux. Det är ju så att den här kursen körs på Windows, och vi förutsätter att alla har Windows hemma. Men Sun är ju ett Unix-företag, och det är de som har utvecklat både Java och VTK, så det vore ju konstigt om man inte kunde köra det här på ett Unix-system som Linux. Konstigt nog så den nya versionen av VTK 2.3, den finns bara för Windows än så länge och bara som beta-version. Det är väl i och för sig naturligt, för att de flesta, även de flesta mobiltelefonsprogramutvecklare, använder Windows. Men om man går tillbaka till VTK 2.2, den lite äldre versionen, så kan man köra den på Linux. Och jag har på bild 26 här visat att det här VTK-fönstret, det fungerar och dyker upp på Linux också. Och på bild 27 så kan vi se att emulatorn, den fungerar också på Linux. Så att allting funkar som det ska. Möjligen med lite undantag att Sun har klantat sig med hur installationen sker. Läsanvisningar för den här lektionen, ja, det är läs kapitel 2 som heter Building Midlets i kursboken. Och det är visserligen själva provkörandet av den här Jargoneer-midleten och att komma igång med och installera utvecklingsmiljön som är det viktiga. Men det finns några stycken instuderingsfrågor på lektionswebbsidan här som man kan använda sig av. Och de programmeringsövningar som vi har, ja, det är just det här installera och provkör. Därmed så är dagens lektion slut och vi säger tack för idag.